Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallå där, jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 85 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och Lelinda. I dagens avsnitt så pratar jag med gamern Lilly Klefelt som har spelat spel på PC sedan hon var 4 år gammal. För mig så berättar hon historien om organisationen Female Legend som hon har varit med och grundat och den otroliga resa som de faktiskt har gjort på väldigt kort tid. Såklart så måste jag ju också fråga henne den där klassiska frågan, är e-sport en sport på riktigt? Och liksom hur definierar man en riktig sport? Och så får jag lära mig ett nytt ord, köttsport. Missa inte definitionen av det. Dessutom pratar vi om den hårda miljön som e-sportvärlden kan innebära och vilket motstånd som kvinnliga och icke-binära personer i spelvärlden faktiskt råkar ut för. Det här är ett avsnitt fullt av passion och driv, så håll i hatten, nu åker vi! Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläder när jag får som gäller då? Är det något mer jag borde tänka på? Känner du igen dig? Så här ser väldigt många DM och mail ut som jag får från up-and-coming influencers som är i starten av sin karriär och som inte känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur i hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? Vilken tur för dig, för jag har alltså skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till lalinda.se/tabetalt för att ladda ner guiden helt gratis. lalinda.se/tabetalt. Hej och välkommen, Lilly Klefelt!
Tack så mycket.
Berätta, vem är du?
Lilly Klefelt, 28 år, bosatt på Södermalm. Gamer sedan 4-årsåldern ungefär.
Oj.
När min extra pappa kom in i bilden. Så var han, det började med, eller första gången som mamma fick reda på det då, hon jobbade som skådis när jag var liten. Och så kom hon hem och så hade hon frågat, hon hade ganska nyligen träffat Martin då, min extra pappa. Och så frågade hon ifall han kunde vara barnvakt en kväll.
Mm.
Så kom hon hem och klockan är typ 00:30. Jag är 4 år och sen är jag fortfarande vaken. Och så kom jag glatt springande till mamma och säger, mamma vi skjuter tyskar! och då satt vi och spelade Wolfenstein.
Och hon bara, okej att jag också lever i lite av en liksom, hittepåvärld, men...
Precis, så att, då gick hon igen och kollade lite vad det var vi spelade. Sen så var det vissa spel som vi bara kunde spela när mamma inte var hemma. Okay. Då fick man inte säga någonting sen.
Nej. Och hur har hon känt inför det nu när det här uppdagas?
Jo, hon är jätteglad. Hon är ju, alltså hon spelar väldigt mycket själv också. Fast inte den typen av spel. Hon är mycket mer så här citybuilding och logikspel. Mycket så här språk, word feud, människa liksom.
Mm. Lite mer som jag, Candy Crush.
Precis.
Okej, vi kommer dit. Men okej, 4 år gammal. Hur kom du in på det här? För jag menar,
Nu kan inte jag riktigt do the math, men hur gammal var du när du, eller hur, vilket år var du, 4 år?
Det var 94.
94, det är ju jättetidigt. Mm. Så att ni spelade på liksom Commodore 64 då?
Nej, eller? Det var inte så tidigt. Vi hade PC då.
Okej.
Okay. Jag är faktiskt inte så mycket konsolspelare. Jag har några så här NES-upplevelser hemma hos kompisar, men annars var jag PC väldigt tidigt.
Mm. Och vad är det för de som liksom nu inte har, för du har redan liksom dragit en massa såna här ord som jag bara så här, jag nickar och låtsas att jag förstår, men det gör jag inte riktigt. Det finns ju alltså olika då, delar av den här världen. Och nu kommer, det här är liksom ett avsnitt för rookies, en gaming 101. Men det finns då PC och konsol, då är det liksom Xbox och Nintendo och de bitarna, eller hur?
Stämmer.
Och sen, vad finns det mer?
Det är antingen så spelar du på konsol eller så spelar du på PC.
Och man får inte spela på Mac?
Får man, men det är inte helt lätt.
Är det det som är grejen, eller är det så här att nej, det är PC som gäller?
Liksom? Nej, problemet med Mac är, nu är det ju mycket bättre, men ett tag så var det ju väldigt få spel som funkade på Mac överhuvudtaget.
Okej.
Okay. Så det var ju mest där det satte käppar i hjulet.
Mm. Liksom. Men fortsätt, så att du kom in på det här väldigt tidigt. Vem var det som, jag menar 4 år, var det extra pappan som liksom fick in dig på det här?
Så var det. det var Martin, han har alltid behandlat mig lite mer som en kompis än som en dotter liksom, även om jag absolut är en dotter för honom. Så att vi satt ofta och liksom spelade ihop och jag fick ofta en roll. Mm. Han var, alltså förr i tiden så var det ju till exempel om man spelade så här 20 mappspel och sådär, så fanns det ingen minimap. Nu, i dagens läge så kan man ju ofta trycka på en knapp och så ser man vart man är.
Mm.
Då gjorde det inte det. Mm. Och då insåg jag att jag var rätt bra på att komma ihåg vart vi var.
Du höll något lokalsinne?
Precis. Så att, han tappade ju bort sig oavbrutet och jag sa, jo men vi ska gå till vänster, eller det gula nyckelkortet
låg. Okej, du var kartläsaren liksom.
Precis.
Mm.
Och fick väldigt mycket liksom cred för det, eller det var väldigt mycket utbyte. Jag satt bakom och liksom berättade vart allt låg och kom på saker som vi hade läst tidigare eller liksom sådär.
Gud, vilket teamwork liksom. Mm. Men alltså, shoot 'em up.
Mm. Det är alltså
nu börjar det liksom.
Yes. Det är det klassiska när man har ett vapen och skjuter på någonting.
Okej, men inte sån här first person.
Jo.
Ah, okej. Okay. Så det är samma sak.
Ja, det är det.
First person shooter.
Precis.
FPS. FPS-spel. Det här har jag lärt mig. Min lillebror är ju gamer. Så att allt jag kan om gaming har jag lärt mig av honom. Vilket inte är mycket, men jag har ändå liksom... FSP har jag lärt mig. Men i övrigt så börjar det bli lite tomt. Men okej, och sen har det här liksom bara rullat på.
Mm.
Och hur utvecklas... Hur har du utvecklats i ditt liksom... gaming genom dina år? Alltså har du liksom, har man då ett spel och så liksom utvecklas man inom det, eller hittar man liksom nya, byter man då typ av spel, eller förklara för någon som inte förstår.
Det är en jättebra fråga och väldigt intressant också. Just e-sport, som då är liksom den professionella delen av spelandet, är ju en värld där saker och ting förändras väldigt ofta.
Mm.
Och spel kommer och spel går. Vissa spel har ju funnits jättelänge, till exempel Counter-Strike eller CS.
Mm.
Har ju funnits i flera utformanden och liksom hänger sig kvar.
Mm.
Medan andra spel kommer ju och kanske är jättestort ett år och sen försvinner de och sen så byts av med någonting annat. Ofta går det ju vågor. Först var det ju liksom FPS-vågen. Som vi pratade om, och sen gick det vidare till mobba.
Vilket är,
oj, man spelar 2 lag mot varandra med typ oftast 5 spelare i varje. Och sen så har man en karta och sen ska man liksom ta över olika punkter eller förstöra byggnader för de andra och sen trycka på och komma in i deras bas och förstöra basen.
Det är typ krig.
Ja. Det är det. Men ofta så har man en karaktär som kan flera saker, så det är fler knappar att hålla reda på.
Mm-hmm.
Om man tar ett klassiskt FPS till exempel, då är det egentligen sikta och skjuta om man ska vara krassen. Det finns ju miljoner olika taktiker och det är otroligt precisionsviktigt. Så det är också så att spelar man ett spel som är mer simpelt uppbyggt så krävs det ju mycket mer, för varenda fel steg du gör är helt ödesstigande.
Mm.
Medan till exempel i ett mobba, eller i alla fall min uppfattning, där det sker så mycket saker och så många grejer att hålla koll på, så är det också lite mer förlåtande.
Jag förstår. Men vad står mobba för? För att när du säger det så här, mobba, då tänker jag ju mobbing. Ja. Och det kanske inte, jag gissar att det är en förkortning av någonting.
Mm.
Nu tar vi fram
cheat
sheet. Nej, men
jag har inte tänkt på det. Det har liksom alltid bara kallats mobbat.
Jag är ju en sån här detaljfokuserad person som vill få saker och ting förklarat för mig för att jag ska förstå.
Multiplayer online battle arena.
Aha, that makes total sense. Så det är mobba med ett B.
Det är det. Eller mobba.
Mobba. Ja, men alltså, jo, men du får uttala det som du vill. Men jag kände att, du vet, jag och många lyssnare med mig kommer att såhär, mobba. Man mobbar andra laget, eller vadå?
Det är, långt och mycket gör man ju det.
Ja. Okej, och fortsätt.
Ja, så att, och det var ju, ett tag var ju StarCraft väldigt stort inom e-sporten. Och där bygger man ju upp sin bas och bygger sina arméer. Och sen så använder man dem för att förstöra motståndarens bas. Men ofta så märker man ju det att de som är bra på spel, de är generellt sett, de börjar inte från noll i nästa spel. Framförallt om man till exempel tar ett FPS, om du liksom har varit bra på men CS, så är du kanske bra på COD också, Call of Duty. Och har du varit bra på till exempel League of Legends, så kanske du har ett försprång i Dota till exempel.
Så att, och det här går ju liksom igen i mycket annat också. Alltså jag som till exempel har klippt mycket film, då går, även om jag byter redigeringsprogram, så är det ju oftast uppbyggt på samma sätt. Eller alla hemsidor är uppbyggda på typ samma sätt, för att man ska kunna liksom hitta menyn och allt vad det är för någonting. Det finns liksom underliggande, det finns liksom ett regelverk, eller om man ska säga, som de flesta följer när det gäller då de här olika typerna av spel. Skulle du säga det?
Mm. Absolut.
Då kan man liksom ge sig in på ett nytt spel utan att egentligen börja från början.
Man förstår liksom, ja, victory conditions, eller hur man ska lägga upp det, eller hur tänket ser ut. Så det är lättare liksom att komma in i det.
Men varför tror du att det är, och jag menar, det här är ju liksom den klassiska frågan, varför tror du att det är så mycket fokus på just strid eller krig, eller alltså den typen? För jag menar, first person shooter, det är ju liksom en sak, och då är det ju så här, jag kan tänka mig att det är mycket spänning, det är mycket liksom, det är lite grann som att titta på en actionfilm, fast man är actionhjälten själv. Medans många av de här andra spelen, alltså de här mobba-spelen, sen nu kan jag, är väldigt strategiska. Och där handlar det liksom om att bygga upp en hel, en överblick och många små bitar som ska funka tillsammans. Hur tänker du, alltså, jag menar, jag spelar ju typ Candy Crush. Det är liksom, sådana spel spelar jag som jag, du vet, enkelt förstår, det är inte många steg. Jag spelar sånt för att liksom stänga av hjärnan. Och det finns ju liksom ingen e-sportnivå på det. Men det är ju liksom lite grann för att, som sagt, för att slappna av. Medan jag tänker att många av de här spelen är också för att bygga upp. Hur man liksom, hur man processar information.
För mig, jag spelar ju oftast, alltså jag har ju två huvudsätt som jag spelar på. Antingen så spelar jag online, alltså e-sport tillsammans med mina kompisar. Eller också sitter jag och spelar något single player-spel, alltså för mig själv. Och då är det ofta mer liksom strategi, även om det kan vara ett liksom FPS eller så. Men då spelar jag ju mer för att slappna av eller för att rensa hjärnan. När jag spelar med mina kompisar så spelar jag för att umgås. Och absolut hela den här tävlingsbiten, att liksom kunna, att kämpa ihop och vinna ihop, tycker jag är jättekul. Sen så spelar jag inte särskilt seriöst längre, för att jag har inte riktigt den tiden att lägga ner.
Och vad berätta om liksom hur hela den här, var kommer hela den här e-sport, alltså hur gick vi från att liksom spela på ja, men kanske att man spelar online, men att, och att man spelar med kompisar, men hur har det här blivit ett jobb, vilket ju har blivit för många?
Nej, men det är väl så vilken sport som helst. Folk jobbar ju med att spela fotboll, folk jobbar med att liksom spela innebandy, tennis. Det är ju samma grej där. Det som är häftigt med e-sporten är att den är ju så tillgänglig. Det är så många som har tillgång till en dator eller har tillgång till spelen och har tillgång att spela. Du måste inte köpa en hel ishockeyutrustning liksom och ta dig iväg till ishockeyrinken, utan du kan koppla upp det på familjedatorn och köra därifrån.
Men det där är ju väldigt spännande, för hur, alltså hur det blir en sport. Och vad skulle du säga, Vad är kriterierna för att... För det här är ju ett jättestort, en jättestor diskussion. Mm. Liksom, vad är det som gör det till en sport? Mm. Vissa säger ju så här, ja, men att det ska vara fysiskt. Mm. Men jag menar, om man tittar på skytte eller biljard... Eller, alltså, det är ju inte liksom... Ja, man gör en sak fysiskt, men det är ju inte speciellt ansträngande.
Nej.
Fysiskt är ju mer mentalt ansträngande, så golf och sådär.
Precis. Jo, men jag jobbade ju tidigare för Svenska e-sportförbundet till exempel, vars huvudmål just nu är att komma in i Riksidrottsförbundet och få e-sporten att klassas som en precisionsidrott. Och det jag ser är viktigt är att det finns så mycket, framförallt barn och ungdomar just nu, som inte har något riktigt skyddsnät, som inte kan e-sporta strukturerat och på ett bra sätt. Vi behöver få in liksom ungdomsledare, vi behöver få in träningslokaler, vi behöver få in ett fysiskt tänkt, kanske ett kostschema. Vi behöver få in hur man jobbar i lag och den biten. Och det får vi så mycket gratis om vi blir en del av Riksidrottsförbundet, för de har redan stöd för allt det här. Och väldigt, väldigt mycket av vanlig klassisk köttsport går ju hand i hand.
Köttsport? Först hörde jag 21 och så fick jag försöka få ihop det. Nej. Köttsport, ja, köttvärlden.
E-sport och köttsport.
Ja, jag är helt med dig.
men det är så mycket som har precis samma typer av uppbyggnad och ja, samma typer av behov.
Vad skulle det innebära då om e-sporten skulle då accepteras in i Riksförbundet?
Ja, men så här är det just nu. Det är väldigt mycket barn och ungdomar som till exempel inte kan prata med sina föräldrar om sitt e-sportande. Och det är väldigt många av de barn och ungdomar som får höra att de egentligen borde göra något annat. Att de borde ut och sparka boll eller sådär. Så det är min uppfattning är att det är många ungdomar som går in på sitt rum och så som kopplar de upp sig. Många föräldrar tror att de stänger in sig i själva verket, så kopplar de upp sig mot alla sina kompisar. Och så går de in och så spelar de en match och sen så kanske de lyckas med något jättebra. Antingen lyckades de göra något tekniskt riktigt bra, eller också kom de på taktiken som gjorde att de vann matchen. Eller också var det så att några i laget tappade helt tron på att de kunde vinna, men den personen lyckades liksom vända allting och få alla att bli glada igen och testa, och så lyckades de vinna. Och så kommer de, och sen så är det mat och så kommer den personen ut och så kan den inte prata med sina föräldrar om det.
Mm. Fast som egentligen typ har motsvarande vunnit en fotbollsmatch.
Precis så.
Gjort mål.
Ja. Mm. Och jag tror att det bygger en otrolig frustration. Och jag tror att det bygger en... Jag tror att det gnager ofta i bakhuvudet på de här ungdomarna, att de egentligen borde göra någonting annat. Så här, pappa vill inte att jag spelar, utan pappa vill att jag ska göra någonting annat. Vilket gör att då händer det att de tar ut frustrationen in-game istället mot sina medspelare eller sina motspelare och så. Det är ju ett ganska hårt klimat online. Och jag tror att en del av det hårda klimatet beror på bristen på vuxna och att barn ser upp till andra barn och att det blir lite flugornas herre utav alltihopa.
Mm. Och det är ju många... Jag menar, jag vet ju när min bror då började spela för väldigt... Det är ju slutet på 90-talet. Och då var det ju väldigt så här... Ja, men det var ju lite så här videovåld-grejen. Att vad kommer att hända med våra barn om de sitter och skjuter på andra människor i det här spelet hela dagarna?
Mm.
Det här har ju du hört garanterat 1000 gånger. Mm. Men vad händer med barnen när de sitter och skjuter på andra hela dagarna? Händer det någonting?
Alltså vad jag har läst om liksom alla typer, det finns ingen forskning som tyder på att barn blir våldsamma utav spel. Sen vet jag inte riktigt varför det har blivit så, men det har väl varit enkelt. Det känns också som att det mesta liksom bottnar i krig. Det är liksom botten med krigsfilmer till exempel, eller så där om man kör hela actionfigurdelen, eller om man tar alltså miniatyrspel, liksom de första brädspelen. Det är nästan allting kretsar ju runt krig. Det finns ju liksom en fascination för det här. Och jag tror också, om jag ska vara sån, att när liksom spelen började på det sättet, så var det svårt, eller det var ett enkelt sätt att göra häftigt. Det var enkelt för folk att relatera. Det var lätt att göra ett spel där man skjuter på andra för att folk förstår vad som händer, eftersom de har sett filmen och man har spelat figurspel. Eller det var lätt att liksom applicera det på den här otroligt pixliga grafiken och ändå tycka att det var liksom action i det.
För det finns ju också ett vinstintresse i det här. Jag menar, när man startar ett fotbollslag eller om man startar den typen av... Från början där så finns det ju inget vinstintresse, utan då är det ju liksom... ja men då är det ju pojkar 10 år gamla som är ute och sparkar boll. Men i det här fallet så kommer ju också en tredje part in, vilket då är ett företag som då ska sälja de här spelen.
Mm.
Och de måste ju också då ha tagit beslut, som du säger, i liksom vilken typ av spel de tar fram.
Mm.
Och det här är ju också, det här är också det som du jobbar mycket med. Du är ju grundare av Female Legend, som då är en organisation som vill få in fler tjejer, icke-binära, i känna sig trygga i liksom gamingvärlden.
Mm.
Var det en,
ja,
ungefär?
Jättebra, jättebra
och jag tänker också att i början, i gamingens början, så var det mycket killar.
Mm.
Kan det också ha någonting att göra med då vad det blev för typ av spel? För jag vet att när jag var liten, då var det typ så här Sims. Det var väl typ det jag kände att jag kunde ge mig in på, för att jag inte ville hålla på med liksom ond, bråd, död.
Nej, men absolut. Alltså ska man vara helt krass, så är det ju så att spel har ju skapats av killar för killar. Och det är klart att det har bidragit till klimatet som vi har idag. Vi ser ju också att de spel som har ett inkluderingstänk, om vi tar till exempel Overwatch, som är också ett FPS, men som har jobbat väldigt mycket med karaktärer och har, jag tror att det är i alla fall hälften kvinnliga karaktärer. Det varierar lite beroende på vilka som har släppts precis. Men har ungefär 50-50 killar och tjejer, eller liksom icke-män och män. Och så jämför man det med till exempel CS- eller så har vi mycket högre procentuellt kvinnliga spelare. Så att man märker att det funkar. Till exempel Fortnite, som också har jobbat mycket med kvinnliga karaktärer, har också mer kvinnliga spelare än vad till exempel PUBG har, som är mer, som bara är killar på.
Mm.
Eller där kan vi också vara tjej. Däremot så är det väldigt stereotypiskt.
Ja.
Det är den här klassiska militärtappningen, medan Fortnite är lite, det är lite mer färger, lite mer glatt och lite mer lekfullt. Liksom. Mm. Och då känner sig tjejer, eller icke-män, mer välkomna.
Och vad har ni, när kom du in i det här? Alltså, du har spelat väldigt länge, men någonstans måste du ha känt att det här, att var det liksom, kom det från din egen erfarenhet då? Den här organisationen?
Ja, men det började så här. Sverok är ju Sveriges största hobbyförbund.
Mm.
Och de insåg att de hade väldigt mycket e-sportsföreningar som var medlemmar hos dem. Och då kände de att de ville göra en e-sportsatsning. Så då gjorde de en e-sportsatsning som hette Respect All Compete. Och den gick ut på att det var att hålla massa läger. Och på de här lägerna, så halva tiden så fick deltagarna spela sin e-sport tillsammans med coacher och bli bättre. Och halva tiden så var det workshops där man pratade om nätkultur och klimat och sådär.
Bra grej.
Jättebra grej. Och då, det de också jobbade med var att de utvecklade en code of conduct för e-sporten. Ja, förhållningsregler, hur man beter sig online. Och den har ju blivit väldigt stor och används väldigt mycket i liksom organisationer och även bland företag och sådär som jobbar med e-sport. Men i alla fall, jag och Lisa Lind, som är den andra grundaren av Female Legends, vi var på ett läger för League of Legends och var coacher där. Så vi var där som proffs för att lära upp barnen. Och på de här lägerna så har man också jobbat väldigt hårt med att ha ungefär 50-50 män och icke-män, så att säga. Och när det här läget var slut, först så märkte vi tidigt att det var en helt annan typ av attityd. Vi kunde se till exempel att det var en tjej och en kille som var lika duktiga, men tjejer var mycket mer benägna att vara såhär, nej men ta den rollen du, jag kan spela någonting annat, ta det som du känner dig bekväm med, jag tar det som behövs.
Den typiskt kvinnliga rollen, att man sätter någon annan före sig själv och ja.
Precis. Och sen så hade vi också en turnering i slutet på de här lägena. Och då var det många tjejer som var oroliga att spela dem. Och sa, men jag vill inte att, tänk om mitt lag förlorar. Och då är det på grund av mig, måste man vara med och spela? Och mycket sånt. Så då satt jag och Lisa efter det här läget och bara sa, nej, inte en generation till liksom.
Ja.
För vi kunde ju se oss själva, hon bottnade ju också i, har ju spelat jättelänge. Så vi har ju liksom redan gått igenom det här en gång och kände att det måste vara stopp, vi måste göra någonting. För nu har vi ändå blivit så pass stora att vi kan se det mer objektivt. Vi är liksom inte en del av det längre, utan vi kan kolla lite på det uppifrån. Så då satt vi och gamade hela sommaren. Det här var maj 2016, så vi hade det här läget i League of Legends. Så att vi gamade hela sommaren, och sen så till hösten 2016 så startade vi en Facebookgrupp. Och tanken var bara så här, men vi startade en Facebookgrupp bara för tjejer och icke-binära som gamade, där de kan hitta varandra, bilda lag och liksom spela ihop.
Mm.
Så då gjorde vi det i oktober 2016. Och sen så hade vi fortfarande kontakt med Sverok och Jesper som hade varit som var den som hade liksom hållit vår del av coachingen och sådär. Så då åkte vi med Sverok till Dreamhack som är världens största LAN nere i Jönköping och delade monter med dem. Och då blev vi 80 personer i den här Facebookgruppen och kände att shit, nu är vi stora. Här är vi på väg någonstans. Och så märkte vi att tjejerna ville göra mer.
Mm.
Så vi började med att vi skapade ett uppvisningslag och åkte runt på lite gymnasiemässor och så där de fick spela. Och sen så ville tjejerna hänga mer ihop de tjejerna i gruppen. Så då var det så här, men coaching det kan vi ju, det har vi gjort förut. Så då drog vi igång coaching eller liksom träningar i League of Legends varje måndag. Så då fick tjejerna anmäla sig och så fick de ett lag där spelarna var ungefär lika bra som de själva. Och så fick de en coach och sen så tränade de ihop ungefär 3 timmar på måndagen med sin coach. Och så kom coachen med input och så var det så här, men idag så tränar vi på till exempel hur man sätter ihop ett bra lag. Vilken typ av hjältar ska man ha? Eller så tränar man på så här, okej, nu har vi kommit, vad gör man när halva spelet har gått? Vilken typ av taktiker kan man använda nu? Och så hade vi ett tema varje vecka och så blev de liksom bättre och bättre. Och då ville de ju också börja tävla. Så då drog vi igång turneringar. Och sen märkte vi också ganska snabbt att det var inte bara bland League of Legends-spelarna som det här behövdes. För det var ju det jag och Lisa spelade med, så det var ju det vi kände oss bekväma med. Men vi märkte att det var fler tjejer från andra e-sporter som också ville ha det. Så att vi blev ganska snabbt en Facebookgrupp för alla tjejer som e-sportar i Sverige framförallt. Och sen så åkte vi på, sen så, jag har ju alltid åkt på Dreamhack, det här världens största LAN, det tycker jag är jättekul, och där dit sen jag var 15. Och många av tjejerna var så här, men de ville träffas på riktigt. Och då var jag lite så här, men ska vi åka på Dreamhack då? Och folk sa,
ja, typ.
Jag var så här, okej, varför inte då? Och då var det någon som sa, ja, nej, men det är lite jobbigt, man är så här, oftast ensam tjej på raden. Det är så här långa rader som man sitter på. Då är det 33 på varje rad och så har man liksom...
Har man med sig sin egen dator då?
Japp.
Åh, herregud.
Ja. Den tar man på tåget. Rulleväska om man har tur. Så man är ensam tjej på raden och så är det så här killar som står och flåsar i nacken när man sitter och spelar. Okej, vi sitter ihop då. Vi liksom tar ett par platser där bara vi sitter. Så här, ja, men det vore bra. Och sen så var det några som så här, fortfarande lite så här veligt. Så jag säger, okej, men vad mer kan vi göra för att underlätta? Så här, ja, nej, men det skulle vara skönt att ha något eget ställe att sova på.
Mm.
Och jag var ju så här, som sagt, jag åkte när jag var 15, jag sov i sovsalen, det har aldrig varit något problem. Och jag blev lite så här, men varför ska vi dela upp det mer? Vi är gamers, varför kan inte alla bara sova på samma ställe? Och då var det några tjejer som sa, jo, men vi har råkat ut för tråkiga saker i sovsalen. Och då var det bara så här, då är det vår högsta prio. Det är klart att ni ska kunna sova tryggt när ni liksom, medan ni kör ett intresse. Så då hyrde vi en sovsal som låg en bit bort från Elmia. Så de fick gå en bit, så det var inte optimalt.
För det här görs i Jönköping, va?
Ja,
ja. Stämmer. Och det är samma varje år?
Ja, det är 2 gånger om året. Det är Dreamhack Summer och Dreamhack Winter.
Just.
Så då åkte vi dit och då blev vi 800 personer.
Oj! Det gick snabbt det här.
Det gick snabbt. Och sen hade vi turneringar och sånt på plats. Och vi hade ungefär en halv rad för oss och den här sovsalen. Och sen så då drog vi igång träningar i andra e-sporter också. Och mer turneringar. Så att nu har vi träningar i League of Legends, Overwatch och Counter-Strike varje vecka. Och sen så då till Dreamhack Winter 2017. Då blev vi 1600 personer. Och hade en egen dubbelrad. Vi hade 100 tjejer med oss. Och då hade vi även börjat starta vårt samarbete med Dreamhack på ett annat sätt. Så våra biljetter gick att köpa på hemsidan och så. Man hade en speciell kod.
Mm.
Och våra turneringar, de blev mer officiella. Och sen så nu till Dreamhack Summer, blev vi 1800 personer. Och nu håller vi turneringarna tillsammans med Dreamhack.
Vilken grej.
Mm. Även lyckades sen få in en del sponsorer så att det låg prispengar i potten för i turneringar. För ofta är det så att tjejturneringarna, eller killturneringar, där spelar de liksom miljonbelopp. Och i tjejturneringarna så spelar man om en muffin typ. Och det sätter ju också värdet på tjejernas prestation.
Mm.
Men det som vi märkte är det här med att liksom ha separatistiska turneringar, det är såklart lite kontraproduktivt. För att e-sporten är ju så fantastisk på det sättet att människor har ju möjligheten att på papper spela på lika villkor.
Ja.
Men det vi märker är att ofta de här blandade lagen, då är det ofta en eller två tjejer med i det laget, och då är de tjejen i laget.
Mm.
Och ifall laget vinner, då är det trots att de har en tjej på laget, och om laget förlorar så är det på grund av att de har en tjej på laget.
Såklart.
Det vi märkte när vi satte ihop tjejlag var att plötsligt så kunde de bara släppa hela könsgrejen och bara vara gamers.
Ja.
För många tjejer känner liksom att de har hela vikten av alla kvinnors prestation på sina axlar så fort de ska sätta sig ner och spela. Och det blir väldigt tungt.
Såklart.
Vi märkte ju också det. Vi hade ju de här tjejer, de som ställde upp i tjejturneringar och ställde även upp i andra lite större turneringar. Och då är det ju så här, vi hade ett lag som spelade tre turneringar på en sån här blandad plattform. Och då, två av de tre, så fick de sen nudes i lobbyn innan spelet ens har börjat. Så börjar det andra laget be dem skicka nakenbilder liksom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Alltså, hur är detta liksom en kultur? Ja, men alltså, för det här hör man ju hela tiden. Mm. Att liksom... Men det är ganska mycket skitsnack. Mm. Och det är ganska mycket kvinnohat. Och det är liksom... Varför är det så?
Jag tror att det handlar om att det är mest killar där. Sen, alltså många, de flesta killar är inte onda, utan de tror att det är humor.
Uh-huh.
Och sen så blir det ju det här som jag pratar om, hela den här frustrationen, att man eldar på. Det blir värre och värre, man ska vara mest edgy, man ska liksom vara värst. Man ska vara den som säger de värsta sakerna, för det är liksom genom form av cred.
Men hur har det blivit så? Alltså, du vet, det känns ju som att det gick ju snett någonstans. Att det skulle bli en... Alltså det känns ju som att mobbarna på skolgården, de har liksom hamnat här på något vis.
Ja, jag tror att det är både och. Jag tror också att det är många av dem som blev mobbade på skolgården är de som började spela. I alla fall tidigare.
Och då tog de ut det liksom... Eller, alltså, visst, inte alla såklart. Men då kände vissa att nu är det min tur att ge igen.
Ja. Men det som jag, en attityd som jag har känt av rätt många gånger, det är så här att många killar tycker att det är deras space. Och så kan de bli lite irriterade när tjejer kommer in och vara lite så här, men kan ni inte fixa ett eget space?
Mm.
Och många har ju den storyn att de kanske inte passade så bra in i skolan eller inte liksom funkade så bra i de sociala sammanhangen. Och sen kom de hem och sen satte de sig och gamade.
Mm. Så blir de lite nervösa för att tjejerna är med, för att de alltid kanske har varit... Mm. Kanske någon brud som har varit otrevlig mot dem någon gång när de en gång har liksom vågat sig på att säga att de är intresserade.
Jo, men precis. Lite den feelingen jag har fått. Och det som de inte fattar är att det här är min story.
Mm.
Jag menar, det var jag som inte passade in. Precis på samma sätt som dem.
Mm.
Och jag menar, det här är ju inte en könsgrej. Det här är ju... Alltså jag menar, jag kan ju ofta känna att jag har mycket mer gemensamt med en annan gamer än vad jag har med en annan kvinna. Eller liksom... Jag menar, jag är ju inte mitt kön. Jag har ju... Det handlar ju om vad man har för intressen och liksom vem man är som person.
Ja.
Så jag tror också att det är det. Men det vet man ju också med så här byggarbetsplatser eller bara branscher överlag eller så här locker room talk grejen. Jag har ju rätt mycket killar som inte är så här, eller killkompisar som inte är liksom testosteronfyllda eller som trivs väldigt dåligt i machokulturen överlag. Och jag har hört massor med stories från dem som är så här att man bara sitter och har, eller de sitter och har lite ont i magen hela tiden för att de måste sitta och lyssna på när de andra brölar iväg.
Mm.
Och det som vi har märkt mycket med de här till exempel respect and compete-lägerna så var det ju 50-50 typ. Och ofta så de killarna som var liksom bröliga eller sådär i början, de tonade ju ofta ner framåt slutet och ofta förstod man, och även liksom under workshopsen kom det fram att de trivdes egentligen inte i det här.
Nej.
Utan det är ju någonting, det är någon form av skyddsmekanism man tar på sig för att inte bli hackad på. Så det är ju en atmosfär som skadar alla.
Det känns ju som en miniatyr av samhället i helt.
Mm. Men jag tror också att ett av issuerna är att det inte är några vuxna med.
Ja, absolut.
Barn sitter där och sen vrålar de könsord och så får de inte själv för det.
Mm.
Vilket gör att de vrålar ännu fler könsord och tror att det är okej. För att de inte får någon tillsägelse om det. Liksom. Så det är det vi jobbar väldigt mycket med det här med coachingen också. Att vi får in förebilder, få in vettiga människor. Alla våra aktiviteter sker ju enligt Code of Conduct till exempel. Och det är många tjejer som blir lite förnärmade av det också när de ställer upp i våra turneringar. Och så plötsligt så bara säger, ja men vadå, jag sa ju bara så här. Och vi bara, jo men det, vi drar gränsen där. Ja men jag spelar massor med turneringar, då är det inte ett problem. Så, nej, men det...
Då får du spela dem.
Ja,
det här har vi så här.
Precis, det handlar inte om, för, alltså, det är klart att vår fokus är på kvinnor, men vi vill ju också skapa en bra spelkultur och vi vill ju också sätta standarden för e-sporten tidigt.
Alltså bara för att man är tjej så får man inte vara en röv.
Nej, absolut inte. Ingen ska vara röv på nätet.
Exakt.
Det är väldigt enkelt.
Det tycker jag, där har du liksom bra tagline. Så ingen ska vara röv på nätet.
Nej, ja, men det är också det. Så det är det som står i Code of Conduct. Många är ju såhär, ja, men vad är tillåtet då? Vad är inte tillåtet? Man bara, bete dig bra så kommer du inte ha ett problem.
Precis, men då är det ju problem om man inte vet var de gränserna går. För det verkar ju som att folk har problem med det.
Ja, alltså för mig är det ju så här tydligt, fick jag höra när jag liksom var väldigt ung. Så här, innan du säger någonting så tänk på det. Är det snällt? Mm. Är det nödvändigt? I svaret ja på någon av de frågorna säger du det. Annars är det bara att inte göra det.
Det är jättebra. Är det snällt eller är det nödvändigt? Den är väldigt bra. Den är väldigt bra i livet.
Mm.
Generellt, tror jag.
Ja, men den brukar jag följa. Ja. Sen får man ju fundera lite på hur det är med humor, om det är snällt. Och, liksom,
ja, men då kan man lägga till, förstår den andra personen att det här är humor och tar den andra personen det som humor? För att om du tycker att det är snällt och nödvändigt, det betyder ju inte att mottagaren...
Nej, men så är det ju.
Liksom,
men sen är det också så här, det är så mycket... Det är så tråkiga attityder som bottnar i någon form av försök att vara rolig. Och det är så här, ja men första gången okej, andra, men liksom gå till köket, tjejer spelar inte, gör mig macka, hela den biten liksom.
Mm.
Som aldrig är kul, men det är liksom, kanske är nästan roligt första gången, kanske nästan roligt andra gången. Liksom, 2000:e gången inte lika kul.
Nej, och så beror det väl på ifall man också har liksom ammunition att ge tillbaka.
Men det är ju alltså, det också.
Man måste ju kunna ta emot den och vända på den, för annars är den ju inte rolig.
Nej, men det är också så att där sitter tjejer jämt. De måste alltid vara beredda på att ge tillbaka den. Och det är ju ofta som de bara vill bara gamea. Låt dem vara, låt dem spela sitt spel och ha kul.
Låt en kvinna få leva.
Ja, men det... Man orkar inte alltid slåss. Det är ju många tjejer som jag... träffar också som är så här, nej men många tjejer som typ skäms över att de inte gör tillräckligt för att stå upp för andra kvinnor. Och det blir också liksom en tyngd. Jag vet att jag tyckte det var jätteläskigt att spela alltså rankade spel eller så, för att jag kände alltid att jag måste prestera nu. Jag måste.
Nu representerar du.
Precis, liksom. Nu representerar jag hela det kvinnliga könet. Nu måste jag prestera, vilket gjorde att jag hade så jävla ångest när jag spelade rankat eller spelade sånt som liksom, ja, man klättrade på riktigt.
Ja, okej. Okay. Jag bara...
Ja, men när man spelade, oftast finns
det... It was a big deal.
Ja, men oftast när man spelar så spelar man antingen liksom casual eller så här quick play, vilket innebär bara att man spelar för att det är kul med sina kompisar. Sen finns det liksom competitive mode eller liksom rankat spel. Och då
tävlar man liksom på riktigt.
Ja. Så ofta är det ju också kopplat till att alla som har ett konto, de har också en nivå som de ligger på. Det är oftast den nivån som jämförs hela tiden. Vilket gör att ofta som tjej så känner man att den måste ligga väldigt högt.
Mm.
Eller så vill man inte prata om det.
Det är som par. i golf, typ.
Ja.
Ja, men typ.
Ja, jo, men precis. Så det är det som man mäter, liksom.
Ja, och grejen är den att som tjej så måste man alltid vara bättre. Mm. Därför att man är tjej.
Ja. Men det är ju så att jag menar, om du går in i ett game och du är dålig, då är det för att du är tjej.
Ja.
Om en kille går in i ett spel och är dålig, då är det för att den personen är dålig. Eller för att den har en dålig dag.
Exakt. Inte för att alla män är dåliga.
Nej.
Ni har ju fått in nu en hel massa pengar i Female Legends. Ni fick en vad heter det? Ni fick pengar från arvsfonden.
Ja, men det var så här. Vi, som jag berättade lite, så har ju vi har gjort de sakerna där vi har sett ett behov. Mm. Så att liksom först, ja, men det blev träningar och sen blev det liksom turneringar. Och sen åkte vi på DreamHack ihop. Och sen har vi haft en ettårsdag och så har vi visat liksom världsmästerskapet i League of Legends på bio. Liksom.
Det har gått väldigt fort.
Ja, det har gått
väldigt
fort.
Stora grejer.
Ja. Men vi är också så här, där vi har sett behoven har vi försökt liksom... Ja, tillfredsställa dem, så att säga. Så att det vi gjorde, eller framförallt Lisa, var att skrev ett projekt som är lite fortsättningen på Respect All Compete, som heter Framtidens e-sport. Och den fick vi igenom nu på Alla hjärtans dag i år. Och det är ett treårsprojekt, och det är så att tjejer och killar spelar ungefär lika mycket fram till 10-11 års åldern, och sen händer det någonting och de flesta tjejerna slutar spela. Sen är det en del av tjejerna som tar upp det igen i liksom 22-25 års åldern där någonstans. Så det här projektet ska gå ut på framförallt är att ta reda på vad händer, och framförallt vad kan vi göra för att få tjejerna att fortsätta spela. För här har vi ju ett 10-års glapp.
Mm.
Och många frågar ju varför det inte finns några tjejer på proffscenen. Och en av anledningarna kan ju vara det att många av tjejerna saknar 10 års erfarenhet när de inte kunde spela av olika anledningar.
Mm.
Så det vi kommer göra är att vi kommer ha läger på samma sätt som Respect All Compete, där man halva tiden spelar sin e-sport och blir bättre på den. Och halva tiden så kommer vi diskutera vad tjejerna själva upplever som liksom problemfaktorer. Och så kommer vi skriva en handlingsplan om det här. Vi kommer även hålla i utbildningskonferenser. Som jag nämnde tidigare så finns det en otrolig brist på kunskap bland vuxna och folk som jobbar med barn. Saknas en förståelse, helt enkelt. Så det vi kommer göra är att vi kommer utbilda dem och berätta vad är e-sport och vad leder det till och vad betyder det för dem som e-sportar.
Vad skulle du säga är, varför är e-sport viktigt?
Oj, jag har ju aldrig någonsin fastnat för vanlig sport, utan däremot så, jag har haft lite svårt att förstå hela den här fotbollsgrejen, eller du vet, folk som sitter och skriker i soffan.
I feel you.
Däremot, när jag började kolla på finalen i då League of Legends när jag spelade som mest, jag har också varit och kollat på den på liksom Annexet och Globen och sådär, då plötsligt förstod jag.
Mm.
Liksom hela grejen, och det här när man förstod vad som hände och man kunde se spelarna göra snygga saker och man hade börjat lära känna spelarna, man visste att den personen spelar ofta så här, åh gud, nu gjorde den en typisk sån här grej. Så jag har inte förstått det. Däremot så har jag alltid tyckt att det är väldigt kul att spela och tävla ihop. Vi skapade en familjeklan. Jag har en lilla syster som är 6 år yngre än jag. Så det var jag och min extra pappa och min lilla syster som framförallt satt och spelade CS.
Älskar denna liksom generationsklyfte-hubb.
Precis, vi satt och vrålade i lägenheten tills mamma fick oss att skaffa headset. liksom. Så på den vägen var det. Så spelade jag klan liksom i Left 4 Dead. Och sen så började jag ju spela League of Legends. Så att för mig handlar det ju om att... Men dels det här tävlingsmomentet och den här pulsen. Och det här med teamwork. Jag och min man, vi spelar ju väldigt mycket ihop. Och då sitter vi ju liksom en meter ifrån varandra. Och vi har ju väldigt bra teamwork. Och vet ju precis... Man kan lita på den andra. Man vet precis vart den är eller vad den kommer att göra. Men det jag också har märkt mycket till exempel i arbetslivet är att jag jobbade på science fiction-bokhandeln i Gamla stan i 5-6 år. Slutade nu i våras eftersom jag fick mitt jobb.
Ja.
Men där märkte jag ganska snabbt att jag hade ofta lättare att jobba med andra människor som spelade. När det gällde liksom att strukturera upp saker. Där är det mycket så här, flytta hyllor eller man ska bygga monter på GameX eller vi ska sortera om. Och då... Ja. De som spelade, det var så här, okej, okay, vi kan flytta den dit, den får plats där, och då kan vi flytta den, bam, 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 go, liksom. Men det fanns också ett sätt att kommunicera på som var väldigt så här, för när du spelar e-sport så går det väldigt fort och du måste kommunicera väldigt mycket information på väldigt kort tid.
Mm.
Vilket gör att du har ett väldigt, ett inarbetat, rakt sätt att kommunicera på. Så att oftast sa man instruktioner liksom. Vi gör så här, bam, 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 bam. Och så var alla igång, de som spelade. De andra stod kvar en stund och bara...
Vad var det precis som hände?
Precis, men hur tänkte ni med det här? Du vet. Så dels den biten, hela det liksom strukturella tänkandet. Också alltså beslutsfattande, snabba beslut. Att kunna analysera läget på ett snabbt sätt. Och sen hela liksom kommunikationsbiten. Jag spelade ju väldigt mycket med folk från andra länder till exempel. Så det var ju engelska väldigt tidigt. Och även de spelen som man spelar är ju ofta på engelska. De har ju mer eller mindre grejer man kan läsa eller sådär. Så det är ju de egenskaperna som jag känner att jag har fått mest. Det är liksom kommunikationen, det logiska strukturerade tänkandet och liksom det snabba beslutsfattandet.
Och språket.
Mm.
Alltså det är ju ändå egenskaper som går långt utanför liksom spelet.
Mm.
Som du verkligen kan använda i det verkliga livet inom situationstecken.
Men det är ju säkert mycket det som alltså Female Legends bottnade i. Väldigt länge var det ju bara jag och Lisa. Nu är vi en styrelse på 10 pers, så att nu har vi lite lättare att göra grejer. Men vi var ju väldigt mycket bra kommunikation fram och tillbaka. Vi satt ju och gamade hela sommaren. Det var ju så vi lärde känna varandra på riktigt. Men det är ju raka puckar, och när ett problem uppstår så löser man det. Eller när ett behov uppstår så kommer man på en lösning, och sen kör man liksom chop, 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 och så är det klart.
Väldigt effektivt.
Ja, vi har jobbat väldigt effektivt.
Uppenbarligen, i och med att ni har gjort så här mycket på så kort tid.
Mm.
Vad är nästa steg nu då? Hur länge det här projektet är? Ett år. Hur mycket pengar var ni fick? Det var många miljoner.
Mm.
Du minns inte.
Jag minns det tills du frågade.
Var det typ 7 eller vad var det? 7,3
va?
7,3, 7,4, ja. Någonting sånt där. Ja, det var typ 7 miljoner.
Mm.
Vilket är rätt bra med pengar. Vilket nu betyder att... För du har gjort det här på fritiden tills nu.
Det är ju det vi brukar skoja om det. Vi startade en e-sportsförening för tjejer och slutade e-sport där. För att det har inte liksom... Ja, det har inte funnits någon tid.
Nej,
men det har varit så. Jag har jobbat två jobb. Jag har dels jobbat på Svenska e-sportförbundet. Och sen har jag jobbat på Science Fiction-bokhandeln i Gamla stan. Halvtid på båda. Och sen så kommit hem, och sen så har jag kört liksom Female Legends tills att jag ska sova.
Mm.
Och det är också det i min hela här effektiva. Vi har inte riktigt haft möjlighet att stanna upp och blicka tillbaka. Utan det har ju bara varit full rulle framåt. Mm. Så att nu det här halvåret så kommer vi inte göra så mycket mer saker. Utan vi kommer stabilisera upp det vi har.
Jättebra.
Sen förhoppningsvis till nästa år så har vi stora planer.
Men vad spännande. Alltså det är ju fantastiskt att ni efter, liksom, efter att det faktiskt liksom ger frukt.
Mm.
Det är väldigt mycket hårt jobb, men nu kommer pengarna. Nu kan ni göra det här.
Ja, det var liksom ju aldrig planen. Utan det var ju bara, det här
måste... Vad var planen?
Planen var ju att göra en liten Facebookgrupp för tjejer.
Jo, men när ni insåg att fan, det här tog ju fart.
Ja, men det är det. Vi har inte riktigt...
Nej, det är det ni ska göra nu.
Ja, nej, men det är bara fortsatt.
Mm.
Och så plötsligt så är det där, och så plötsligt så är det här, och så ska vi sitta imorgon.
Ni har bara gjort.
Ja, det har
exakt.
Bara... Oj, nu är DreamHack snart. Vi måste ha en turnering, vad ska vi mer ha? Vi borde ha en aktivitet, men vi kör en community lunch. Liksom.
Så känner jag igen det så mycket, för precis så där har det ju varit med Influencers of Sweden.
Ja.
Jag bara körde, och så sen så bara... oj, nu ligger det en massa trasiga grejer här bakom som vi måste städa upp.
Ja, men lite så.
Så att nu har jag också en styrelse som liksom... Jag har gått in och styrt upp.
Ja, vad skönt.
Ja, väldigt, väldigt skönt faktiskt. Nej, men det är så roligt när du säger sådana där saker. För jag bara, I know.
Ja, men det kan man också, jag är också väldigt bra på att sitta och prata om allt vi gör. Och varför vi gör saker och liksom vad det leder till. Och på vilket sätt det underlättar för tjejerna och bla bla bla. Och ibland har jag ju fått de här uppvaknandena när jag inser att allting jag säger är sant.
Mm.
Till exempel när jag står på DreamHack och vi har lyckats få upp finalerna i montrar så de sitter och spelar mot varandra. Vi har alltså program casting, alltså vad heter det? Sådana som berättar hur matchen går och berättar för dem.
Kommentatorer?
Tack. Men vi har kommentatorer som håller på att kommentera matchen, och det är uppe på en stream så det sänds live och liksom vi har...
Och det här har inte varit innan?
Nej. Eller vad menar du?
Nej, men alltså det här har inte funnits innan för sig.
Nej, men precis. Mm. Det är så här, och vi visar våra turneringar online och vi har liksom 50 000 tittare. Och, det är så här, och då plötsligt kan man få de här, liksom, när det slår en plötsligt, att
Shit, I made this.
Ja, men ja, det är riktigt. Och det ger precis...
Och det förändrar folks liv.
Ja.
Det är liksom den stora grejen. Det är, och det är liksom det som har varit grejen för mig. När jag får mejl eller så här, men du har inspirerat mig för att ni har gjort det här, eller jag var på det här. Och att man verkligen då känner att, oh, jag har fått chills. Mm. Att man känner att, gud, det jag har gjort har förändrat den här personens liv. Kanske inte liksom så här från 0 till 100, men det har gjort en förändring. Det har gjort att hon puttades framåt eller åt sidan eller kom liksom på rätt väg.
Ja.
Och på det sättet få leva mer i sin egen sanning, än man ska säga. Att man får liksom leva det var tänkt att man skulle göra, det man ville göra, det man drömde om. Och det är fan mäktigt.
Ja. Ja, men precis så. Vi har ju de här lagen som spelar ihop, som sen man märker att de spelar ihop även när de inte tränar. Och sen
eller
så
hur?
Vet man, ja, men så åkte vi
några nya vänner.
Ja, men några som ett lag som åkte på kubb SM till exempel. Oj. Spelar kubb ihop.
Det är ju roligt. Det är lite annorlunda.
Ja, men precis. Ja, men de gör saker utanför också. Man förstår att de kommer kunna tänka tillbaka på sitt ungdomsliv, och då kommer det här vara en del av det som vi har skapat. Sen också,
det är så fint.
Med Dreamhack, nu har vi ett rätt tajt samarbete med dem, så att vi håller alla turneringar tillsammans med dem, till exempel. Vi håller deras tjejturneringar, för vi har märkt att det krävs liksom mycket community-arbete. Och det är också, finns också en sovsal för tjejer och icke-binära på Dreamhack. Mm. Så då kan jag också bli lite såhär, ja, men om Female Legend skulle dö imorgon, så har vi ändå sett till att liksom världens största LAN har en sovsal för tjejer och icke-binära, där tjejer kan sova tryggt utan att vara rädda att folk kryper ner deras sovsäck.
Mm.
Det har vi gjort. Liksom.
Applåd.
Nej, det är häftigt.
Det är skithäftigt. Men nu vill jag bara en liten snabbis också gå in på e-sportare som influencers.
Mm.
För det här är ju en ganska stor grej. För det du pratar om, det vi pratar mycket om, det är ju just det här att e-sport är tävlingar, det är turneringar och sådär. Men sen är det ju väldigt många som sitter på till exempel Twitch och livestreamar sina spel och tjänar pengar på det.
Mm.
Hur ligger liksom e-sportbranschen till där, tycker du?
Ja... Men det är ofta på Twitch. Det finns ju två typer av streamers, mer eller mindre. Det ena är entertainers och det andra är liksom proffs.
Mm.
Så det är klart att det finns de som är liksom både och. Och det är liksom varierande. Vissa influencers kommer ju undan med att bete sig på ett visst sätt som man kanske inte kommer undan med att bete sig i andra branscher. Just för att det är väldigt ursäktande. Och ofta är det ju så att andra influencers i andra branscher kan de måste tänka mer på sitt rykte, tror jag, inför företag.
Mm.
Medan många influencers som bara streamar, till exempel, att de kan leva på att bara streama. De behöver inte
samarbeten.
Nej, behöver inte hålla sig på mattan på ett
sätt. För grejen med Twitch är att man då kan, som tittare, så kan man donera. Man kan både donera pengar, alltså en engångssumma under en stream. Men man kan också prenumerera på streamers för, vad är det, $5 i månaden?
Det är två, va? Antingen är det 5,99 eller så är det 12,99.
Ja, och då får ju alltså de här streamerserna de här pengarna i inkomst varje månad. Men tror, alltså, hur är det också, för jag är ju lite så här, den här paragrafryttaren, hur är det där, vet de om att de ska liksom skatta för de pengarna, vet de om, alltså liksom?
Det är varierande, men det pratas rätt mycket om liksom skattning och så. Det är också lite roligt i vår grupp, vi är ju framförallt en Facebookgrupp, och där, i många andra e-sportgrupper man hänger, så är det lite så här, någon lägger upp en bild så här, titta vad bra jag spelade. I vår grupp är det ofta så här, hej, vi söker lag, har det här och det här och det här, letar efter det här och det här och det här.
Mm.
Eller så här, ja, jag vill köpa en ny dator, vad har ni för tips, den ska klara de här spelen. Men även så där, hur ska man skatta på Twitch? Mm. Vilket också är lite roligt, för vi har rätt mycket proffs i vårt, och influencers i vår grupp. Och då är det också så här, då är det någon som inte är så stor ännu som lägger upp så här en fråga, okej, men nu, hur ska jag nu skatta, är det någon som har koll på det här med liksom skatt och Twitch och så, och då svarar en av liksom Sveriges främsta e-sportare och streamers liksom så här, ja, men jag har blivit koll, det PM-ar mig liksom.
Mm.
Och det är också så häftigt att man kan liksom göra världen lite närmare för de här människorna. Men som svar på din fråga, så tror jag att det är mycket varierande.
Mm.
Vissa är jätteduktiga och vissa är nog inte det.
Nej, men det är ju som generellt i hela branschen.
Mm.
Men hur ser du liksom att det när det gäller just företagssamarbeten bland streamers, är det vanligt? Är det någonting som är på gång?
Nej, men absolut, det är vanligt. Men oftast så marknadsför de ju hårdvara. Oftast är det ju så här, ja, men vilket headset de har på sig eller vilket grafikkort de kör med. Eller...
För League of Legends behöver inte köpa streamers.
Nej, precis. Ja, nej, men det är ju inte spelen som sponsrar dem.
Nej.
Däremot kan det ju vara så till exempel att till exempel Overwatch League nu. Där är det ju Queenie, eller Emily, är ju svenska lagledaren och sådär. Och hon är ju också en gammal gammal Starcraft-proffs och har varit med väldigt länge. Och där så är det ju Overwatch eller Blizzard som har hört av sig till henne. Liksom. Så att det är klart att det kan ju leda till jobb för företagen, men de sponsrar inte enskilda streamers.
Nej, liksom. Jag förstår. Men det här är ändå någonting som man som streamer kan lägga till på sin lista av inkomster.
Mm, absolut. Om du kan ju bli någon form av spelprofil för de här företagen.
Men vad skulle du säga då är liksom ditt råd till streamers som vill bli ambassadörer för olika typer av produkter eller saker? Är det någonting som man borde sträva efter, eller finns det bättre sätt att tjäna pengar?
Alltså det absolut viktigaste är ju att vara true to yourself, liksom, att det inte är uppenbart att du har fått massa pengar för att säga vissa saker, utan då slutar ju tittarna att tro på dig och du förlorar liksom credibility. Så det gäller ju att hitta en bra nivå och använda de produkter och sånt som man trivs med.
Mm. Sen när man kan få betalt för det så är det en pluskanten liksom.
Ja, precis.
Jo, men så är det, och så är det ju liksom för andra branscher, för influencers också.
Mm.
Att trovärdigheten är ju allra först.
Mm.
Men sen så måste man ju också liksom, alltså annonsmärkning och att man måste säga att det är reklam och sådär. Så att tydlig måste man ju vara i vilket fall som helst.
Mm.
Fortsätt.
Men jag tror att det är klart att den sponsringen är ju bra, men jag tror också att på Twitch har du ju en möjlighet, om du är streamer, då har du ju möjlighet att liksom livnära dig utan samarbeten. Och sen så, jag menar, ju större du blir, desto större samarbeten kan du ha, då kan du också ta betalt för det på ett helt annat sätt. Sen är det ju mycket sådär, e-sporten är ju, om vi tar e-sporten igen, så är det, alltså sponsringen som den ser ut just nu för de flesta e-sportlag är att organisationen typ står för en lagtröja och kanske resor till något LAN. Så det finns inte jättemycket pengar att hämta på annat än riktiga elitnivån. Liksom.
Det verkar ju också som att sponsring inom e-sport ser mer ut som sponsring inom annan sport, inte vanlig sport, men annan sport. Alltså just det här att man får pengar till att, ja, men till exempel åka på en resa, eller att man får prylarna eller någonting sånt. Och det kanske inte är snarare som typ en lön. Eller att man får för per stream. Eller att man jobbar inte med liksom inlägg eller exponering på samma sätt som kanske lifestyle-influencers till exempel.
Mm.
Men det är också ganska uppfriskande, kan jag tycka. För jag tycker att väldigt många lifestyle influencers, kallar vi dem nu, fastnar i det här med samarbeten, och de är så här, ja, men jag ska ha så här många följare så att jag kan få samarbeten, och jag bara, men det är inte det som är poängen, för att i slutändan så är ju egentligen det allra bästa att du kapar annonsören och gör affärer direkt med dina följare, för att annars får du två kunder som du behöver ta hand om liksom.
Mm.
Och där har ju streamers redan gjort det.
Mm.
De har ju aldrig inblandat in annonsörer, utan att de har ju bara den här direktkontakten med sina följare istället.
Mm. I mångt och mycket är det ju så.
Men hur blir man då en bra streamer?
Oj.
Förutom att vara bra på sitt spel.
Ja, nej, men det handlar ju om att vara en person som folk vill titta på. Att vara underhållande, eller att vara trevlig eller god, eller på något sätt bidra till en mysig stämning som gör att folk kommer tillbaka. Alternativt så är du ju väldigt duktig och vass och kan liksom berätta vad du gör och varför du gör dem för att hjälpa andra att bli bättre.
Men man kan alltså bli en framgångsrik streamer utan att vara svinduktig på spelet.
Absolut. Då är det... man ju mer åt liksom entertainer-hållet.
Ja.
Och det är ju många som... Ja, men ofta så spelar de tillsammans med ett speciellt gäng. Och så kollar ju folk på dem och till slut börjar de ju känna att de typ känner dem. Att det blir som en... Många har ju också en följarskara. Och följarskaran kan ju antingen vara väldigt trevlig eller så är den inte det. Du har ju oftast med att göra hur streamen är. Men jag vet ju också många gånger som... Vi har ju streamat en del. Vi har ju inte liksom en följarskara på det sättet. Men vi streamar till exempel... Vi hade en välgörenhetsstream på internationella kvinnodagen. Vi streamar 24 timmar. Det var också förra året hade vi samma sak. Fast då var det mycket kortare. Och då drog vi in $300. Och i år så drog vi in $3,000.
Sådär, ja.
Så det är roligt.
Jag älskar att du lägger på nollor.
Ja, liksom. Det är alltid nollor eller dubbla. Det är grejen. Nej, men då kan det ju också vara så här ibland. Om man jobbar med streamers kan det vara så här. Nej, men jag säger till mina följare att komma in. Den här chatten är alldeles för liksom deppig. Eller det är för toxic. Och så kan man liksom se när en viss persons följare kommer in och allting lyfter. Och så blir det liksom en helt annan typ av
härligt.
Ja, dynamik.
Jag tyckte om det du sa också i en intervju. Att folk som trashtalkar blir mindre bra.
Mm. Absolut. Det är ju också härligt, för det finns ju statistik på det. Framförallt Riot har jobbat med den typen av statistik. Att folk som ja, trashtalkar eller beter sig illa, jag kommer inte ihåg hur många procent det är, men det finns statistik som visar att de förlorar fler games. Liksom. Och det handlar ju om att när man blir upprörd så har man ju mindre fokus på spelet. Och det är ju också så att när du spelar, du kan aldrig någonsin påverka någon annans spel än dig själv. Om du inte sitter och pratar med folk på ditt lag. Så det är ju där du måste fokusera din energi, så att säga. Ofta för mig, när jag möter folk som inte, antingen som inte är duktiga eller som liksom, folk som jag stör mig på ett eller annat sätt, det är bara att tänka att de inte är riktiga människor, utan tänka att de är liksom en bot eller att de är en dator egentligen.
Mm.
Att bara känna att man, det är någonting annat, nu ska jag fokusera på mitt
låt det
eget.
Vara. Ja. Ja, låt det vara, du kan ändå inte förändra det liksom.
Nej.
Du kan förändra hur du själv reagerar på andra, men inte hur de faktiskt agerar.
Nej, men precis. Och då är det många som blir också hemmablinda och extra hemmablinda när man hänger upp sig på hur någon annan spelar hela tiden.
Mm. Så fokusera helt enkelt på det du själv gör bra.
Ja, ja. Precis. Och sen så muta. Alltså ifall folk håller på att snacka skit så... Ja, mute-knappen är jättebra. Den gör så att man inte ser vad de skriver eller hör vad de säger.
Men utmärkt. Jag skulle önska att jag kunde använda den i verkliga livet också.
Ja, men bara...
Talk to the hand. Tack snälla Lille för att du kom hit. Det här var väldigt liksom upplyftande och undervisande timme.
Ja, roligt. Ja? Vi med Legends ultimata mål, vi vill ju inte ha en uppdelad e-sport egentligen. Utan vårt ultimata mål är ju att inte behövas. Och det är det vi strävar mot.
Mm. Och var hittar man dig och er någonstans?
Man hittar oss på femalelegends.com.
Mm.
Sen hittar man oss på Facebook/femalelegends.se. Vi har ju både en page och en grupp. I gruppen kommer bara tjejer och icke-binära in. Däremot på pagen så står det ju allt vi gör. Vi finns på Instagram också som femalelegends.se, tror jag. Och på Twitter.
Och var hittar man dig någonstans?
Mig hittar man på Facebook. Man hittar mig på... Eller ja, Instagram och Twitter. Hänger inte jättemycket där. Utan mest Facebook. Men Lilly Klefeldt heter jag. Man kan också mejla mig på lilly@femalelegends.com. Och allt det där finns ju på vår hemsida också.
Toppen. Tack snälla för att du var med.
Tack själv.